5 sekunder är ju en evighet.
Ja, och då ska vi inte prata om 10 sekunder.
Nej. Det finns ju.
Som är mer än dubbelt så lång tid.
Man har ju hört sådana idioter i princip som på deras bröllop har fått och sina polare slagit vad. Alltså för varje sekund du håller upp med ja, alltså tager du bla bla och sen ja,
Ja,
så
just
får
det.
du 1000 spänn.
Oj, oj, oj. Ja.
Alltså fatta och vänta med det ja liksom, och se ögonen på sin framtida fru när man bara så tvekar.
Men det känns som att man kan passera en gräns. Alltså, om du gör det i mer än 5-6 sekunder, då tror jag du vinner liksom 5-6 sekunder till av liksom. Förstår du vad jag menar? Då har man hamnat i en situation som är att man fattar att det är någonting som drar ut på tiden, och då har du vunnit några bonussekunder för att du har kommit i en ny fas. De första sekunderna måste ju vara de absolut värsta och tyngsta.
Men hur säger man det jaet sen då för att det ändå ska låta så här trovärdigt på sig? Alltså att du kan ju inte bara säga så här ja.
Nej, men exakt, då får man väl nästan få det att låta som att man faktiskt är så tagen på något sätt, liksom. Att man nästan med gråten i halsen får fram ett ja till slut.
Ja.
Eller att man så här. Ja!
Ett ja. Det är så osexigt. Ett ja.
Ja, jag vet inte hur sexigt ett ja på ett bröllop
Ja, men
ska vara, men
när man
det ska vara hjärtligt och äkta.
man kollar djupt in i ögonen och bara man liksom så här, nästan skakar på huvudet för att det är så självklart som bara ja.
För
Eller
fan, det måste ju nästan vara mörkare då. Att skaka på huvudet i några
nej, men
sekunder.
inte så, alltså du vet, inte att man skakar på huvudet, men alltså man har den känslan.
Ja, exakt.
Borde du
För det är segt att börja skaka på huvudet och sen.
Både du och jag har ju sagt ja. Jag har ju fått nej efter det,
Exakt.
men kommer du ihåg ditt ja?
Nej, det gör jag inte. Faktiskt.
Men kommer du ihåg om du tänkte på hur vilket sätt du skulle säga det på då?
Nej, det gör jag inte heller. Jag kan inte säga att jag kommer ihåg speciellt mycket av hela det där liksom spektaklet.
Spektaklet, är det så du refererar till ett bröllop?
Ja, liksom, men alltså bröllop, det är så himla mycket liksom. Det är så mycket man. Jag tycker i alla fall att det är så mycket man gör som inte hör. Jag tyckte att jag gjorde saker som inte riktigt hör till vem jag är.
Vad gjorde du då?
Gifte mig. Nej, men i en kyrka med vanliga massa traditioner och du vet. Alltså det är en tradition. Man följer ju liksom en mall av. Så här ser det ut, så sjunger man en psalm och så gör man en grej. Och så är det någon som håller ett litet så här, läser upp någonting och så säger prästen lite saker och sen så.
Men så behöver det inte vara. Jag kan inte påstå
Nej,
att
exakt. Men det var ju så jag gjorde. Eller vi gjorde. Och jag kan väl villigt erkänna att allt det där lämnar jag till min fru. Alltså det var ju hon som tyckte att det var viktigt hur saker var. Alltså hon fick planera det, hon fick bestämma. När vi var och kollade på vilka salmer så ville hon givetvis liksom kolla med mig om jag tyckte att de var okej. Och tyckte jag att de var för jävla så här superkyrkliga och allting sånt, så tyckte jag såhär, nej, men kan vi inte ta någon som är
Du
lite
var
mer.
alltså den generiska mannen. Du är den här personen som vi pratade om för länge, länge sedan då, på ett sätt. Den här personen som åker till Ullared och sätter sig i sportbaren.
Ja, absolut. Jo, men det är väl i allra högsta grad i vissa situationer att jag verkligen bara glider med. För att jag tycker och jag försöker leva efter devisen att har jag liksom ingen riktig åsikt och skiter lite i det, så ser jag absolut inga konstigheter med att släppa fram den som har en åsikt eller tycker att det är viktigt. Och i de här frågorna så vet jag att Sofie har en bild över. Alltså jag menar, jag tror tjejer generellt sett har en mycket starkare bild över hur deras bröllop ska se ut. De har lekt bröllop liksom hela uppväxten mer eller mindre så här. Att det är någon. Ja, hon tyckte att det var viktigt och jag kunde liksom inte.
Men ja, alltså håller inte
Alltså
det på att
bry mig mindre
förändras
liksom.
då? Alltså
Nej, jag tror inte på riktigt. Jag tror, ja, kanske på Söder. Men
Men jag
nej,
bodde
men
ju inte på Söder
jag
när jag
tror det.
gifte mig. Jag hade ju en jävligt tydlig bild över hur jag ville att min
Jo,
bröllop
men
skulle vara.
det tror jag är den här. Jag tror att det finns en lite fetisch framkrystad könskamp i det där som gör att man kanske drar i fler trådar än vad man initialt behöver
alltså,
och vill.
Jag tror snarare bara att det här, att alltså själva konceptet med bröllop håller på att förändras till att det ska vara en tradition, till just att det ska vara en manifestation för hur man känner för varandra, och då på så sätt har en fest där det är liksom, det är givetvis jätteolika, men jag tror jag börjar gå mer där.
Jo, men det har ju inte med ceremonin att göra.
Nej, men alltså, att hela grejen känns som en stor celebration för kärleken man har till varandra.
Ja, och jag kan tycka lite både och om det. För jag tycker att en viss del av det där är ju traditionen. Och att det är så liksom precis... Oh, fan, nu fick jag nog jävla skit. På Facebook. Fan, jag ska stänga ner det där. Hur gör man det? Jag kan inte göra. Skitsamma. Jag kan tycka någonting i det handlar om att traditionen är ju liksom... Hela den här grejen i kyrkan och allting sånt följer ju ett visst mönster, och det är den jag pratar om, det som utspelar sig i kyrkan.
Men varför ska det vara alltså så för då? Varför måste en sån tradition vi har kvar när det finns ett annat sätt att göra det på då så fall?
Nej, men det är väl av samma anledning som man håller tag i andra traditioner. Alltså varför firar man jul på ett specifikt sätt?
Nej, men det kan
man
ju också varför... på. Liksom.
Ja, men jag tycker att det finns ett värde i att ha kvar traditioner. Jag tycker att det finns någonting lite fint i den här repetitiva. Typ julen är väl ett ganska bra exempel på en miljö där man trivs, men som där alla delmoment egentligen är ganska tråkiga kanske, och det utförs på ett sätt som skulle kunna vara så jävla mycket mer happening. Men det finns en trygghet i att gå tillbaka till någonting som man har gjort flera gånger och som där alla vet att så här ser det ut, så här går det till. Det är inget...
Nej, men det är klart att det kan finnas något fint i det med.
Ja, men typ som Melodifestivalen, reglerna för varje år är det så här helt hysteriskt. Nu bara, åh gud, jag fan fattar ingenting, och nu ska man rösta den här gången och den gången och allting sånt, och allting blir förvirrat. Vissa instanser, typ giftermål och julafton, är så här, det är verkligen satt i sten liksom.
Jag håller inte alls med. Jag tycker att
man ska göra
det på det exakt det sättet man vill. Vill man göra det traditionellt, självklart ska man göra det. Men jag tycker bara att det är lite tråkigt att säga, ja, men då jag bryr mig inte så mycket om det liksom. Jag tycker ändå att det är så här, för här är ju, du ska ju fira er kärlek, och så skiter man lite i det liksom.
Ja, fast jag tycker inte då är det väl i hur man tycker att man ska förmedla den där kärleken. Jag tycker dels inte liksom att det riktigt är det vi gjorde. Alltså den sättet att fira vår kärlek, det tycker jag är viktigare att man gör i så fall liksom kontinuerligt. Och att jag behöver inte den typen av manifestation vid ett ögonblick.
Men det gör man väl också,
fira in det. Ja, nej, men för mig behövs inte den där liksom.
Nu,
och i så fall
nu är det jokes is on me på ett sätt då, får man väl säga. Men,
ja, exakt,
men jag tror ändå liksom att det går att göra både och, självklart liksom. Jag skulle säga att det är något som jag ändå har levt efter.
Ja, men då är det väl det. Och det grundar väl sig tråkigt nog i precis det. Att man givetvis, dels kan jag tycka att man i så fall kan skilja det ett kyrkligt bröllop där i så fall traditionerna har en tydligare plats, medan de borgerliga bröllopen och liknande, där kan du få utrymme att göra mycket mer av den här. Där får du göra liksom precis vad du vill. För där kan du utnyttja den arenan att
men
göra det
just. Det är ganska spännande. Jag kommer ihåg när vi skulle göra det, vi gifte oss liksom, men det finns ju så fortfarande så extremt många stora påtryckningar från folk runt omkring liksom. Inte bara så här, nu ska jag säga, vår familj och vänner var väl lite här öppna för att vi kanske gick lite utanför ramarna. Jag ser inte att vi hade ett helt världsfrånvänt bröllop, men vi hade kanske inte det mest traditionella.
Nej, det hade ni
ju, i alla delar. Men det var även folk som man hyrde lokal av, eller man skulle beställa mat ifrån, som så här, kunde ifrågasätta moment i det. Och det tycker jag är helt barockt, eller talat. Vem är de att förklara vad ett bröllop är? Alltså ett bröllop är ju exakt vad det är för de som gifter sig, inte för någon annan.
Ja, fast det är väl där det skiljer sig. Det är väl där du har en mer unik åsikt än vad den stora skaran har. Där man generellt sett, ett bröllop vet man vad det är. Det ska se ut så här. Och det du gör, det är någonting annat. Du gör en kärleksmanifestation, men du kan inte döpa det till bröllop. För att det ser ut så här. Där gör man så här och så här, och så gör man så här och så här. Om du vill göra någonting annat, nytt, kreativt, en kärleksmanifestation, då får du kalla det det. Vi gifter oss inte, utan här manifesterar vi vår kärlek.
Ja, men jag tycker snarare så här att man gifter sig är definitionen av bröllop. Och sen hur man gör det är ju egentligen ointressant.
Ja, men det är där åsikterna går isär liksom. Man kan liksom inte ha ett hockey-VM och sen slänga in en handboll på plan liksom.
Nej, men det är ju en jättedålig liknelse.
Ja, men det är så här, vissa saker är som, alltså, så som folk känner igen det. Om man pratar om bröllop så kommer folk ha vissa normer för som nästan räknas in för att det ska få kallas ett bröllop. Men det kanske räcker, som du sa, att gifter man sig så är det ett bröllop. Punkt. Sen kan det se ut, det kan vara liksom gotisk rockstil med liksom tysk gayporr liksom på bakgrunden på något sätt liksom. Men så länge man blir gift så
vad skulle vara det sjukaste man kunde ha på, alltså, ett bröllop, alltså, om någon av oss skulle gifta sig var liksom på något sätt igen här, vad skulle man kunna ha för att chocka sina nära och kära liksom?
Ja, men alltså det går ju inte så spåra ur precis liksom hur. Det beror på i vilket håll man vill gå liksom. Tysk bögporr är väl liksom en ganska extrem. Att ha liksom ett live-par som har sex, och speciellt i kyrkan då också, att de har framme vid altaret liksom. En tysk läderbög sätter på en annan tysk läderbög över altaret liksom. Och som lube tar han liksom vigvatten från den här dopfunten och liksom bara smackar upp i hela.
Han skriker av sig liksom under tiden.
Ja, exakt. Det får man väl säga en ganska extremt
scenario. Och att de är med under hela liksom dagen sen, så här, på fotograferingen och alla sådana grejer.
De är temat, ja. Liksom, för hela.
De är toastmasters samtidigt som de kör.
Ja, exakt.
Och att de pratar på tyska också.
Vilka proffs på att hålla på länge då.
Ja, men det kan ju vara allt möjligt skit liksom. Det kan ju vara en som bara står och
bajsa i varandras munnar och sådär.
Ja, det är
en bajs 69 på något sätt liksom.
Shit, fan. Nu kommer allt in på bajs. Obama har ju besökt Stockholm idag, eller det blir ju i veckan här, när beroende på den här kommer ut. Han har väl åkt för länge sedan när det ges ut.
Ja, månaden sedan.
Ja, jag ska väl inte tjata så mycket om allt runt omkring Obama egentligen. Det är inte det jag har gått och funderat på idag.
Men det är onsdag och han har landat idag. Man har sett lite bilder på Facebook och sådär, och att hans Air Force One har landat på Arlanda och lite sånt. Det
är... Ja. Jag har ju till och med i morse varit tillsagd liksom att jag egentligen inte skulle cykla till jobbet. De sa, du kommer inte komma fram, du kommer vara avspärrad överallt. Och det var den lugnaste trafikdagen i Stockholm jag upplevt sedan jag flyttade hit för typ 2 år sedan. Jag har inte en bil, jag kunde liksom köra slalom mellan filerna.
Ja.
Fantastiskt skönt. Men det var ju mycket riktigt avspärrning överallt. Jag har suttit upp skyltar hela veckan här att bilar skall vara borttagna då och då, annars kommer de boxeras bort. Så tydligen hade boxeras bort 200 bilar och nu inför det här besöket.
Ja.
Och det var avspärrningar överallt, stora betongklumpar och hit och dit. Och, ja, alla har ju sett. Men det var också utanför mitt jobb och hans kortege kom förbi där. Så jag har ju liksom såg ändå liksom bilen han satt i.
Så jävla maxat.
Ja, det var rätt mäktigt. Man kan säga vad man vill om det. Man kan vara trött på
precis, storheter. Det kan man vara. Man kan tycka att det är fel. Man kan tycka att det är fy fan vad han ska vara speciell då. Men när det sker så är det ju, hur man än vrider och vänder på det, stort.
Ja, riktigt stort. Alltså, det är ju...
Det är ingenting man kan välja att tycka någonting om. Utan det bara är det. Alltså, det är maxat när han...
Men det är exakt som i filmer. Och jag fick upp konstigt nog bilden från en prins i New York. När de kommer med det här. Och här var ändå mycket, mycket större. Alltså, det var en 10-15 polismotorcyklar. Och lika många polisbilar. Och sen sådana amerikanska...
Var det svenska poliser eller amerikanska?
Det var svenska och sen var det ju sådana amerikanska pansarbeklädda bilar också. Och sen hans maxade två likadana bilar för man skulle inte veta vad han sitter i och helt riktigt.
Ja.
Det är som sagt på ett sätt ointressant vid det här laget. Men det slog mig ganska mycket med den här rigorösa säkerheten som fanns runt honom. Hur i helvete gör man för att wasta honom?
Ja, men det är det som är sporten. Att det nästan inte går.
Nej, och det tog mig vidare ett steg till. Så för att du och jag, som vanliga lekmän, vi kommer ju aldrig lyckas mörda en president. Eller kanske ens en statsminister. Ja, statsministern kanske går lite lättare.
Ja, den svenska statsministern är ju hur lätt som helst att mörda. Eller som helst, men alltså det är ju...
Han är betydligt lättare i alla fall.
Betydligt lättare, ja. Ja. Absolut.
Men Obama skulle jag säga är riktigt, riktigt svårt alltså.
Ja. Ja, dels så beror det på, när du uttrycker det sådär, att vi aldrig skulle lyckas, är ju givetvis, en del av det beror ju såklart på att vi aldrig på riktigt skulle försöka.
Nej, men alltså vi har, jag tror inte att vi har
nej,
det...
exakt.
Vi har inte de...
Inte rätt kaliber liksom.
Ja, men de strukturerna i oss, vi har inte förmåga. Alltså det, man ser de här planeringen och alltihopa, det är ju exakt som på de här maxade terroristfilmerna med hans kortier. Så jag tänkte flera gånger att ja, vad häftigt skulle vara om han inte sitter i någon av de här bilarna, han åker en annan väg. För som det är alltid såna.
Ja, men det kanske också är nästa liksom grej på att när det finns en verklig risk, alltså att det finns någon del på den här rutten som är den enda att ta genom stan, då är han inte ens i bilen, som sagt.
Nej. Och jag älskar de tankebanorna.
Ja, exakt.
Och det här som jag kommer att säga nu, som har varit mitt nästa tankesteg här, för jag var ute och sprang på lunchen, och man såg alla poliser och allt, och man fick prata med polisen när man skulle göra avspärrningar hit och dit. Så jag släppte det här med, ja men ja, Obama kommer jag inte kunna...
Wasta.
Men och den här tanken tycker jag i allra högsta grad tyder på att man faktiskt är normal. Jag skulle säga att de som inte har tänkt på det här anser jag är onormala och konstiga. Förmodligen de som gör det.
Exakt, ja, men faktiskt, men
hur man dödar någon och kommer undan med det, det har vi pratat om tusentals gånger, vet jag, du och jag.
Ja.
Men hur gör man? För det är, jag skulle säga att det är hyfsat enkelt.
Ja, men exakt. Och det som kommer fram då är ju att man måste sätta regler. Man får till exempel inte ta en random människa. Alltså, det är lätt att bara döda någon.
Men, du menar så?
Men att om vi säger en specifik individ och du ska komma undan med det på en specifik plats eller liknande, då blir det mycket, mycket, mycket svårare.
Men varför måste man ha den tanken? Jag tänker, för jag läser även boken om Thomas Quick, i fallet Thomas Quick, den här... som Hannes Rådstam skrev. Och sen så har jag sett på Dexter också. Så jag har blivit någon sån här slags... mordlyssnare på sig. Det har jag inte blivit. Men jag börjar tänka mycket på mord. Det fascinerar mig över att... För i den här Thomas Quick-boken. Han är ju oskyldig till de här morden liksom.
Ja.
Och det betyder att en hel drös med mördare förmodligen går fria.
Ja.
Jag tycker inte tankeleken behöver vara att det ska vara på en given plats heller egentligen.
Nej, inte given plats, för det är ju sällan relevant. När man mördar någon så brukar det ju finnas ett motiv att den här människan ska dö. Ja. Det är ju en ointressant tankelek att säga att döda någon random. För det,
men det är väl det som är nyckeln att komma undan med det. Alltså det är väl det som är tankeleken, tycker jag. Hur man kommer undan med det. Och då är det ju att döda någon utan motiv.
Nej, det tycker jag inte. Jag kan ju plantera en bomb någonstans och bara liksom, eller bomb, då måste jag göra något sånt. Men visst, alltså jag kan typ knuffa till någon. Ja, det finns ju saker jag kan göra som... Men visst,
för... jag tänker att en seriemördare är ju ofta så. Visst, den kan ju vara att den har en personlig med detta mot specifika människor, men det brukar ju ofta vara så att de har en viss manér att de...
Ja, men de brukar ändå välja sina offer och lite sånt där liksom. Men ja, du tänker så att man liksom i seriemördarmanér, som sagt, mördar förhållandevis random, men man ska komma undan med den då liksom.
Ja.
För det jag tänker att alltså, det finns ju säkert sätt. Jag kan ju säkert plantera in gift, alltså ersätta någon vätska i någon grej med gift så här, på någon restaurang i stort sett liksom. Eller, eller bara liksom i ventilationssystemet på någon byggnad lägga in någon jävla gas och så folk faktiskt dör liksom.
Men jag skulle ju helst vilja också att det var så att man inte,
men det är
att,
inget
att, att personen försvann.
Exakt, det är det jag menar. Och då, det är nu vi börjar sätta regler liksom.
Alltså, ja, för, men den regeln, alltså att personen ska försvinna.
Ja.
Face of the earth.
Exakt. Och det, då, ja, det är ju svårare helt plötsligt. För då måste du ju liksom bli av med kroppen på något sätt. Och det är ju,
men så, så regeln är att du får mörda vem du vill, men kroppen ska försvinna och ingen ska, alltså man kommer ju förmodligen fatta att den är mördad, men det kommer inte finnas bevis för att den är mördad. Det kan, ja, vara exakt, en sån här, du vet, saknad grej.
Ja. Det känns som att det borde vara ganska rimligt enkelt ändå.
Hur, men hur skulle du ha den här uppslag?
Jag vet inte, men dels så tänker jag så här, i skogen borde vara ganska bra att åtminstone liksom välja ut offret. Typ om man är ute och springer och så är det förhållandevis öde och så väljer man ut någon och liksom utgör själva mordet. Det gör man i skogen. Sen handlar det om att liksom bli av med den här kroppen. Och det är ju nästa bekymmer. Men jag tror att jag i... Jag har ju några timmar på mig att liksom förvara den här kroppen också ut i skogen någonstans. Ta mig dit med en jävla liksom bil och sen köra iväg den någonstans. Dumpa den i en sjö. Och sen... Eller ja, typ... Jag får inte dumpa den i en sjö som är i den absoluta närheten. För den kommer säkert draggas eller liknande. Så här, eller vad fan det heter när man liksom letar. Så jag får ta den vidare till en sjö som är... Som inte är i direkt närhet. Men så tänker jag att jag bara borde dumpa den liksom. Det känns traditionellt i alla fall liksom, att döda någon i skogen, dumpa kroppen i en sjö.
Det, som sagt, det låter ju rätt stösande kanske för många, kanske lite folk som har drabbats av det. Men jag tycker ändå att det finns, som sagt, att man tänker på det tycker jag tyder på någon slags
sundhet.
Ja, jag tror det.
Ja, men det är intressant att du säger det här faktiskt. För att jag lyssnade på Fredrik Lindströms sommarprat från, vad var det, 2009 kanske eller någonting sånt. Ja. Och han pratade ju om precis det här, om mänsklig psykologi, att våra neokortex i hjärnan längst fram, som är liksom den nyaste delen av hjärnans evolution, det som har gjort oss typ till Homo sapiens från schimpanser och liknande. Det som gör att vi kan tänka i framtiden, det som gör att vi kan ljuga och hålla på som människor kan. Vi är ju ganska unika på vårt känslospektra och hålla på med sån här skit i hjärnan. Och då är en del av en sund människa är att få såna här infall. Om man sitter på bussen och så ser man en gubbe som sitter där, då får man tvångstankar att fan, om man skulle köra upp någonting i näsan på honom liksom, så här, att slå sönder en ruta och allting sånt liksom, men att
utmaningen... Och egentligen går det ju en rät linje mellan det och
exakt,
ord på något sätt.
Exakt, så det är sunt att tänka på och mörda folk och allting sånt. Men det som också definierar sundheten är att tygla sina handlingar. En frisk människa förstår och överväger liksom konsekvenserna till att oj, det här är inte något jag vill göra.
Jag tror inte att det är klart att det finns de som är utstuderade mördare och som verkligen tänker på vem som kommer undan, men jag tror inte de tänker på det här sättet som vi pratar om det nu.
Att inte så lekfullt kanske liksom, att det är ett, för oss är det ju tankeexperiment.
Ja.
Det är ju klart att det är skillnad när det är live case. Mm. Och jag kan tänka mig, det jag tror att man, när du och jag pratar om det så här, det jag tror att man missar i ganska hög grad är paniken som också då, liksom den här fumligheten som lär uppstå av, alltså någon slags överadrenalin. Säg att vi tar det här skogsfenomenet, man väljer ut en löpare som kommer i skogen, okej, där är offret. Och sen så ska man mörda den. För det första är det så mycket som kan gå fel där och då. Men säg att man lyckas. Någonting lär ju slå en som är så otroligt... Alltså, ruset som är... Alltså man lär ju nästan tuppa av själv av liksom det här... Man lär ju få någon slags liksom panik.
Av att man dräper någon.
Ja, men alltså precis. Den här laddningen. Du lär ju bli helt febrig av vad du precis har gjort. Så att du liksom inte kan tänka klart. Du begår så otroligt mycket misstag. Som jag tror att när jag lyssnade på Leif G.W. Perssons sommarprat.
Jävlar vad sommarprat.
Ja, men jag slukade sommarprat. Jag helt seriöst tror jag att jag lyssnade på 7 sommarprat bara idag. I bilen. Jag slukar sommarprat nu. Men han menar ju också på att det en vanlig, till exempel när någon har knivhuggit någon, så finns det alltid spår, eller alltid, men det finns ofta spår av förövarens DNA i blodet. För att ofta hugger de sig själva också. Att man skadar sig på kniven själv. Liksom. Man hugger sig i andra handen än den man håller i. Ja, du vet, så här, för att det blir så fumligt. Liksom. Mm. Så det här med att man tänker klart att säga, okej, jag stryper den här människan på stigen. Drar in den i skogen, lägger lite löv på, drar och hämtar bilen. Det är säkert inte helt otippat att man liksom krockar med bilen på vägen dit. För att man är helt så här, tinningarna nästan sprängs av blod. Så här, förstår du vad jag menar? Att man,
absolut.
Att man är blind.
Jag vet inte. Då måste man ju försöka hitta något runt där. Jag vet inte hur pass mycket bättre det här är då. Alltså för att det här direkta våldet av att överbemanna någon i skogen liksom. Det är ju kanske någonting som man inte är så van vid.
Nej, exakt, det är ett risk.
Jag säger inte att man är så mycket mer van vid det här scenariot, men jag tror att det skulle gå kanske lite mer, lite lättare helt enkelt. Och det här, jag tror jag har sagt det till dig också, att man tar dykarcertifikat.
Ja, exakt, ja, men det har vi pratat om, att dränka någon liksom.
Ja, och då att man simmar upp vid en badplats som är en bit, för man går ner en bit bort och så simmar man till en badplats och sen när man hoppar i så håller man helt enkelt tag i den personen.
Ja, fast där har du det igen. Håller tag.
Den ja, men eller ja, det kan inte vara att hålla tag i. Det kan vara att du nästan liksom du har förankrat något i botten där.
Ja, exakt, du har en lina
som kedjar fast den liksom, så du bara kan titta på personen.
Ja, du har som ett sånt här strippband, en sån här är ganska bred, fäst i en lina som går till en sten med en sån här talg, eller vad heter det, sån här liksom ett litet talgspel helt enkelt. Så drar man till den där strippen runt fotleden på den som badar med lite möda så här, för att den sparkar och har sig lite så här. Man får den runt fotleden, lyckas dra åt den. Sen simmar man iväg lite så att du kan dra i den här ändan så att den då spänns åt och sänks helt enkelt. Och så sänker man ner den här människan som man precis har gjort. Och då lär den ju drunkna ganska snart.
Ja, och så vet du inte hur pass... Alltså man vill ju, då vill man ju dra med den här människan för att den ska försvinna. Sagt. Då ska man ju dra med den så långt ut som möjligt i vatten. Alltså mitt i djupet på något sätt. Och sen bara påla fast den i botten.
Ja, fast det är väl det där med att de förmodligen kanske draggar sjön då eller någonting sånt. Så att man får ju,
man kan ta den ju inte typ värnen.
Okej, man tar så stor. Ja, vette. Nej, det kan de ju för fan inte göra. Det är ju helt orimligt. Men okej, men då tar man den och så simmar man iväg. Man ägnar en halvtimme åt att liksom verkligen gå ner djupt och långt bort och förankra den i botten liksom.
Kommer man till helvetet för sådana tankar?
Nej, verkligen inte. Det var ju det vi sa. Det är ju sunt. Ja,
jag blir lite orolig ändå.
Ja, och det förutsätter jag att man tror på helvetet då. Att det finns ett. Nej, men ja, badscenariot är ett ganska bra. Det här med drunkningen är... Den kan ju liksom hända ändå. Så att jag tror man får ner misstankarna lite grann också. Sådär.
Mm.
Men ja, skogen, det handlar ju om... Det utspelar sig åtminstone i naturen uppenbarligen. Liksom på en badplats eller i skogen. Liksom, löp.
Ja, men alltså jag vet inte på vilket annat sätt man skulle göra det.
Ja, men
vi behärskar liksom inget annat så pass bra än
nej.
De här...
Men en offentlig toalett säger så här, du vet, ett sånt litet bås på Liseberg, så lutar du bara över kanten till det är någon som sitter och skiter, drar en strypsnara, drar åt som fan liksom. Ja, alltså just det, nu ska ju kroppen bort, men jag tänker om man bara ska döda någon liksom, så får den vara där liksom. Eller ja, precis, då tar du med dig en sån här kanindräkt in liksom. Klär den här kroppen i kanindräkten, sätter den på en liten sån här flak på en sån här bil som också Liseberg har. Och så kör man bara bort honom i kanindräkten liksom till ett förråd.
Är det möjligt att man är två i kanindräkten så man kan gå ut med kroppen?
Att man håller den liksom. Ja, men precis, något åt den där stilen liksom. För att jag kan inte tänka mig att det finns någonting... Om man gör det tillräckligt snyggt så är det här med... Att det sker mitt på ljusa dagen bland en massa folk tar ner misstänksamheten också lite så här. Om man lyckas bara göra det tillräckligt iskallt liksom.
Det blir bara förvirrat att alla springer omkring liksom.
Ja, men folk fattar inte ens vad som sker. Alltså, om
men du har ju ändå varit där då.
Ja, men alltså,
du kommer vara en automatiskt blir en av de misstänkta.
Av de 30 000 besökarna som finns på Liseberg.
Ja, men jag såg det. Jag tänkte minna på. Ja, jo. Ja.
Så att liksom, så man, för då har man det. Om du åker förbi en liten sån där moppe med släp liksom, på Liseberg. Och så sitter det en halv uppstagad kanin. Ser mer ut som en docka liksom. Och så sitter jag och vinkar glatt så här. Jag stannar till och med upp för att krama några barn så här. Och så kör jag vidare liksom. Ingen tycker att det är uppseendeväckande att det åker en kanin där liksom med...
Fy fan, det är ju den där kylan som man ändå är lite imponerad av.
Ja, men exakt, då är det ju snyggt liksom.
Seven-kylan på något
sätt. Att då har man ju passerat ytterligare någon slags sjukhet liksom i att göra det så.
Den scenen i Seven tycker jag är, alltså den är ju oslagbar. Alltså, det finns två scener i Seven som är oslagbara. Det är ju dels, det de flesta tänker på, det är väl när man är ute på det här jävla fältet där liksom, vid elstolparna i stort sett när han får man ser liksom att det är Brad Pitts fru Gwyneth Paltrows huvud i där och hans min den är oslagbar, men det jag tänkte bäst på det var också på något som är iskallheten, det är när han Kevin Spacey kommer in på polisstationen helt blodig och bara säger lite halvtyst här lieutenant,
ja, och sen att han skriker känner jag lite från
upp som är högre och högre och högre, eller om det är detective säger han detective. Jag tycker det är... Jag blir fan fascinerad av det, alltså.
Ja.
Hur skulle du vilja bli mördad då?
Gud. På Liseberg förmodligen. Nej, men jag har ju
man tänkt... är glad, man har fått åka och äta, liksom. Man är mätt och man har vunnit någon chokladgrej. Liksom.
Ja, exakt. Sen
blir man strupen på toaletten, det är värdigt ändå. Man tänker också ofta på när man ser Obama, alltså vilket extremt annorlunda liv han har. Var på jobbet idag som tog upp frågan, vilket tycker jag är ganska bra fråga. Liksom. Hur gör han när han onanerar?
Ja, men han är ju vara ensam på sitt hotellrum så ofta. Alltså... Han har ju...
Ja, men han sitter och tänker och onanerar så här. Fan, jag är president, sitter han och onanerar.
Nej, för aldrig. Han är ju en människa som alla andra. Men då blir
han exakt så primitiv som alla andra när han sitter där.
Ja, det är jag helt säker på. Alltså, han är ju inte annat än en människa i slutändan också. Det här tycker jag är en normal... Och nu kan jag väl sätta mig på liksom någon slags... Som det ofta låter då, som att jag har svaret på saker. Men jag är helt övertygad om att när man tänker på alltså superstjärnor som Obama i det här fallet, han är ju liksom den mäktigaste mannen på jorden, så här, superchefer på företag och allting sånt, i situationer som att till exempel onanera och liknande, så är de bara människor liksom. Sen kan de ha en jävla lurig fetisch eller vad fan som helst som kommer av makten eller sådär, men de är lika nakna när de duschar som vi är liksom. Alltså, Obama duschar ju inte, alltså, han duschar ju inte som en president lika tydligt som han åker bil, ja, men, som en president.
Alltså, han duschar ju aldrig i en dusch där det är liksom stopp i avloppet.
Nej, men det gör inte jag heller.
Nej, men det finns jävligt många människor som gör det. Du och Obama är kanske typ samma skrotokon då, uppenbarligen.
Exakt, livet är typ samma liv. Nej, men alltså, ja, alltså visst, det handlar inte... Brunnar som är ur funktion. Men han slås också av tankar liksom, shit fan, jag måste peta näsan nu liksom.
Mm.
Och så gör han det. Men han måste nog givetvis tänka mycket mer ofta på att jag kan inte peta näsan nu, för att jag blir fotad och filmad typ hela tiden. Alltså så här att han måste typ vara på toaletten, då kan han liksom peta näsan och prutta och ha sig som alla människor. Alltså, han är ju i slutet, han är ju en människa liksom.
Mm.
Och det gör att han är som alla andra. Bara en jävligt speciell situation. För några avsnitt sen så vill jag minnas att jag pratade om den där tiggaren jag hade följt i Stockholm liksom, och att jag har det är lite av en, vad ska vi säga, en quasi-hobby att följa.
Ståka, ja.
Inte ståka, men att liksom, jag följer det här tiggarfolket lite med intresse. Jag tycker om att liksom notera nya trender och så här, nu har de ännu kortare kryckor och så här, nu gör de något annat. Jag tycker jag ser en viss liksom innovation ibland liksom i tiggarbranschen, att liksom nu
uppskattar du det på något sätt?
Ja, jag är emot hela grejen med tiggning och allt sånt, men om den ändå ska vara där så har det blivit att jag liksom följer den lite med intresse. För att jag stör mig på det liksom. Och då har det blivit att jag tycker om att ha lite koll på vad de håller på med. Ungefär som att känna din fiende liksom, på något sätt. Lite sådär. Att jag vill vara vaksam på vad som sker.
Som läsa de senaste Apple-grejerna ungefär, så följer du...
Ja, men exakt. Lite så. Att det är gött att ha lite koll liksom, på vad som sker här i tiggarsamfundet. Och jag tror helt klart att jag blev utsatt för en sån grej i morse. Eller utsatt, men jag upplevde en ny tiggarform jag inte sett förut. Satt i bilen, åkte från Göteborg, skulle upp till Karlstad och Arvika och sådär. En ganska lång körning. Så att jag lägger mig ut på E6an för att sen styra av mot E45. Och i höjd med Kungälv, så när jag svänger av från motorvägen då, där jag ska köra över vattnet så att jag kommer till E45an. Så är en, står en bil stannad liksom, så här, som han har fått motorstopp, och så står det en kille liksom, och viftar så här, som att åh fan, jag har fått motorstopp och liknande liksom. Och jag är inte den som är den, så jag liksom stannar precis liksom framför honom så här.
För, du har inte sett många skräckfilmer?
Ja, jag har sett många skräckfilmer, men jag vet också att det är skräckfilmer. Och att i klockan 20:09 i höjd med Kungälv en onsdag, jag bedömde risken som liten att han var...
Det kanske var någon som skulle randommörda någon.
Ja, absolut. Och då tänkte jag så här, när jag svänger in, att den chansen är jag beredd att ta. Jag är för nyfiken på vad det är som har skett här. Så då stannar jag till. Han kommer liksom fram lunkande till bilen. Det blir lite tveksamt för att han stannar. Jag har tänkt mig att han ska öppna dörren liksom. Och jag har en hyrbil, så att jag så här fumlade lite, så jag kunde inte dra ner rutan. Jag fattade inte vad jag höll på med, så jag öppnade dörren liksom passagerarsidan. Så redan där kände jag mig så här, vad är det liksom? Och han så här, dålig svenska. Han såg lite så här uppklädd ut, och jag ska komma lite till på vilket sätt han var uppklädd. Men han så här, you have money for gas, så här. Jag bara, what? Do you need to go to gas station? Och så här, no, you have money to my gas. Och så håller han fram ett visitkort. Eller han vill alltså, i alla fall, att det ska se ut som ett visitkort. För det står så här, import, export, group, någonting så här. I själva verket är det bara en datalapp utskriven som man har laminerat och sen klippt ut. Liksom. Så det är en liten så här plastbit. Typ som en sån plastbit som någon skulle kunna hålla när det står så här, jag är hemlös, ge mig lite pengar på tunnelbanan liksom. Så ger de fram en liten så här inplastad lapp för att den går sönder för snabbt annars liksom. Så det här är bara en utskriven lapp. Han vill att det ska se ut som ett visitkort, som att han är typ vd på något bolag. Det här är då helt enkelt min cyniska bild över vad det är jag är ute.
Import, export.
Ja, men det jag läste inte så noga. Det stod hans
namn. Det också var i Seinfeld, va?
Jag har inte sett någon Seinfeld.
Kramer's alter ego Art Vandala heter han inte där. Vad heter han?
Ja, jag har knappt sett.
Jag bara, I'm working with import, export.
Ja, och det är väl rimligt. Alltså, det är väl folk som gör det. Men jag kan tänka mig att det var hans liksom nidbild av på något sätt att vad skriver viktiga människor på sina visitkort? Jag skriver import export för att det förstår folk, och då fattar de att jag håller på med viktiga grejer. Och då när jag ser det här visitkortet, så liksom redan här tycker jag, det här luktar ju, vad fan har han ett laminerat kort för? Vem visar han det här? Alltså, vad är det här för ett kort? För det är inte ett visitkort. Hade det varit ett visitkort så kunde jag köpa liksom att, ja men det här ger han ut i sin affärsverksamhet. Men han ger inte ut laminerade, för det här var lite tummat också. Så alltså, det var liksom lite slitet, fast inte så slitet så att det såg dåligt ut. Och redan där var så, han pratar svindålig engelska. Varför pratar han engelska? Vad är det här för en snubbe? Skitsamma. Han behöver tydligen pengar. Och det är ju nästa ledtråd då. Vad gör tiggare? Och de ber om pengar. Det här är alltså en tiggare, fast på ett lite mer väl liksom elaborerat sätt. Han har alltså fejkat ett motorstopp med sin bil, och så står han och vevar in folk liksom. Och då tänker jag så här, kul, innovativt, jag stannar det här liksom. Och då när jag börjar syna hans liksom, jacka, jag tycker det, så här, han har en slips så här, från, det ser ut att vara snodd från någon annan så här, öststats liksom. Han är lite skitig.
Är myrorna aura på slipsen?
Ja, det är väldigt mycket myrorna aura liksom. På jackan, slipsen, skjortan, allting är väldigt så där, liksom
misfit på
allt. Misfit, det är så jävla inte de kläderna han brukar ha. Det sitter illa, han är så här lite fårad i ansiktet. Han ser ut som en uteliggare som har försökt att kamma till sig och ta på sig en skjorta typ liksom. Ja ja, skitsamma. Han bara, you have any money? Så här, ja, sure. Så här, så tar jag fram min blånbok. Så hade jag 200 lappar och 50 lapp. Så jag bara, ah gud, ja, men han får en 50 lapp. Det här, jag tycker att han var innovativ nog i det här förfarandet. Och då när jag ger honom 50 lappen så ser man nästa ledtråd varför det här är en jävla lurendrejare på något sätt. För när jag ger honom 50 lappen så blir det så här, oh, thank you very much. Wow, typ så här, för man ser att han blir inte förvånad egentligen av att jag ger pengar. Han blir förvånad över mängden pengar jag ger honom. Och i ett scenario där jag går till någon och ber om pengar för bensin, så är 50-lapp, en 50-lapp egentligen ingenting. Alltså det är det minsta jag kan ge. Om han behöver bensin så är 50-lapp det minsta jag kan ge honom. Det går typ knappt fan att tanka för en 50-lapp, känns det som. Alltså förstår du vad jag menar?
Ja.
Han är van att ta emot 2-3 spänn. Så när han fick en 50-lapp så var det så här, åh jävlar liksom, tack så jättemycket. Inte tack så jättemycket för att du faktiskt hjälpte mig ur den här situationen, utan tack för att den här seden var så stor.
Men vad var det i dig som gör att du som ändå är emot det ändå gav 50 spänn då?
Att han har kommit fram med någonting nytt. Alltså han lyckades ju få mig att stanna. Jag blev intresserad och jag tyckte att det här var ett smart sätt att tigga pengar. På samma sätt som det var att han fick 50 spänn. För att om han ska ha pengar till bensin, så finns det, om jag överhuvudtaget ska hjälpa honom, så kan jag inte ge honom 3 spänn. Du vet, skrotmynten. Ja, här har du en 5. Nu kan du åka tillbaka till Estland och tanka nästa gång. Alltså så här att,
så du ger gärna pengar till en tiggare som är lite mer edgy liksom.
Som har en bra idé liksom. Alltså det är ungefär samma sak som att jag skulle kunna tänka mig att ge pengar till en musiker som skriver bra musik. Inte till en som skriver dålig musik.
Han gör ett bra jobb.
Han gör ett bra jobb. Om han ändå ska vara tiggare så är det där en fan expert tiggare. Han har hittat en ny genre, ett nytt sätt att liksom ragga pengar. Nu är jag uppmärksam på det här och jag tycker han gav mig någonting. Jag fick en upplevelse av det här. Det här är första gången jag har sett en sån här tiggare. Och jag är...
Frågan är, hur ska han komma till bensinstationen med de där pengarna?
Nej, men han får väl gå. Eller så. Och det är det som är nästa grej. Att liksom, om han har fått det rimliga, om det vore en, om jag nu är fördomsfull och stereotypiskt, om det vore en svensk som stod där, en som bodde i Göteborg som var på väg till Karlstad precis som jag var, men så har han fan bara missat bensinmätaren och han har fått bensinstopp. Det man gör då är ju att be dem skjuts. Du fan, skyrra, kan du skjutsa mig till närmsta mack? Jag bara, för att jag måste verkligen ha bensin. Jag går inte och tigger pengar. Om han nu jobbar med import export.
Han vill ha pengar.
Exakt. Så att liksom, han är ju inte import-export-snubben, för då har han pengar. Det han behöver är skjuts till närmsta mack. Han kom och hade ingen som helst, för jag frågade så här, vill du ha skjuts till närmsta mack? Eller liksom, för det var ju det enda jag tänkte, det är det enda rimliga en vid vägkanten kan fråga. Kan du hjälpa mig härifrån på något sätt liksom? Jag står ju för fan med min bil här vid vägkanten. Men han går rakt på sak och frågar om pengar. Och det bevisar att han har inte bensinstopp. Han är bara en tiggare.
Han hade inget uppsåt med något annat. Han var tydlig i sitt tiggeri.
Ja, det var han. Alltså, samtidigt som han försökte liksom givetvis maskera det som. Och det var det jag tyckte var lite snyggt då. Att han måste ändå känna sig lite genialisk om han har suttit på ett tiggarmöte så här. Vad fan ska vi göra? Vi får ju inga pengar i Slottsskogen eller i Drottningparken eller vad fan det nu kan heta där man liksom tänker pengar på olika ställen. Liksom. Mm. Det betalar ju så jävla dåligt.
Har någon kommer att ta upp det här liksom som en lyckad grej liksom på nästa möte.
Ja, han måste ju komma tillbaka då på eftermiddagen till kontoret där alla tiggare kommer då på eftermiddagen.
Få dunka i ryggen liksom.
Ja, så fan, det här som vi testade idag, för det kändes som att det var första gången typ eller någonting. Jag vet inte, de hade kommit på det här nu. Eller så kör han den här, hans grej. Men han sa, ja det gick bra idag. Först stannade en kille ungefär vid 9-snåret. Han gav mig en 50-lapp. Ganska bra utdelning. Då har jag liksom åtminstone 2 timmar upp på vanligt tiggeri liksom, i stan. Liksom. Han har ju
det här är det nya.
Ja, men det här är det nya. Fan, det här måste vi börja göra mer. Liksom. Frågan då om de tänker på den här inflationsgraden i att för många får inte börja stanna vid vägarna att tigga pengar. För då, ja, då tappar ju det
ut sig också.
Exakt, måste sprida ut sig och... Jag gör ju nu folk uppmärksamma på att det här är en grej. Jag vet inte, har du överhuvudtaget hört talas om något sånt
här? Nej, det enda som jag har varit med om, det är väl liksom så här folk som står vid vägkanten och bilarna har broken down, så att säga. Och som jag har sett också, det var en gång jag åkte till Arlanda för ett tag sedan. Så på en utfart från McDonalds utanför Stockholm, så norrut, så stod det ett gäng med en bil som hade gått sönder. Och så stod de och vi stannade till och frågade, behöver ni hjälp? De försökte sälja guld. det är väl den hemska, den typen av...
Ja, och det är väl lite svindel. Samma grej. Det här, de har ju bara helt enkelt förädlat liksom...
Men jag tycker det här är bättre. Jag vill bara fråga rakt ut, kan jag få pengar?
Ja, jag behöver pengar till bensin, sa han. Så här. Ja, visst. Och det var ju det som du sa, du har sett för lite skräckfilm. Alltså när jag stannade så var det första som var, gör man så här, kan man stanna? Och då tänkte jag, ja det är Sverige klockan 20:09, finns ingen risk. Men däremot då, när jag faktiskt, och jag hörde ju mig själv säga, vill du ha skjuts till någon mack? Alltså så här, hoppa in i bilen liksom. Det var ju då jag bara tänkte, var det där bra föreslaget? Då blev jag ändå lite lättad när han sa så här, no, you have money. Så bara, gud, okej, om jag kan köpa mig ur den här mordsituationen så får det väl kosta 50 spänn liksom. För att jag vet inte, det är oerhört tragiskt att jag ska behöva tänka så. Det är ju verkligen fördomar i sitt esse när jag tänker att här står en utländsk man, han ser ut som en uteliggare som har fått 49 kronor att handla sin stass för, så att han ska kunna se ut som en import-export executive med ett laminerat visitkort. Att han är kanske en mördare. Tar jag in honom i bilen så blir jag kanske mördad. Det är för jävligt att man ska behöva tänka så.
Ja, det är fan för jävligt. Ja, ni har alltså lyssnat på det 28 avsnittet av Emil Henriks podcast. Vi sa det i början. Det var liksom fallit ur stolarna.
Ja, men jag tror vi har nämnt det också i något avsnitt. Att liksom, du har frågat så här, varför säger du så där? Och då har jag sagt så här, jo, men det är väl skönt att höra så där. Men jag har väl liksom också insett att det ofta är det jävligt onödig information.
Ja.
Att just säga det. Det är lika onödigt som, och jag menar, det har ju blivit en grej, känns det som, i podcastmiljöer. Där man säger, finns på iTunes och Spotify, filipfredrik.com och typ SAS-planen. Det där med SAS-planen är det sämsta. SAS ombord. För det första, vem fan lyssnar på skiten? Och det är en sån liten, smal jävla kanal att gå ut till alla sina lyssnare med att den bara är bizarr. Det är luddiga radioplay. Alltså, de som lyssnar på det har ju uppenbarligen funnit en kanal. Låt dem hålla sig vid den. Är de inte nöjda med den, googla skiten, se, hur lyssnar ni på Filip och Fredrik? Har jag lyssnat på internet? Ja, jag har iTunes. Okej, men jag har ingen smartphone. Hur ska jag göra? Ja, men sitter vi i en dator? Jag menar...
Det här har vi ju snackat om.
Och jag blir ändå förbannad.
Men det är ju någon form.
Ja, men det är ett mantra. Precis som att liksom... Samma tid, samma kanal nästa vecka. Så här, jag skiter i det. Och visste
det är ganska, det är ganska intressant att det blir, för oss blir det här sättet att så här spelar man in en podcast. Vi behöver ha det här elementet i sig. Vilket på ett sätt också gör att det inte utvecklas. Alltså, vi kanske är för dåliga på att utveckla det. Vi behöver göra något helt annat. Men folk är ju, alltså, det är som... Men sen ska man inte lyssna på folk. Så det har också citerats så många gånger så att det börjar bli lite urvattnat, men... vad Henry Ford sa, att om jag hade frågat folket vad de ville ha, absolut, så har man bett om en snabbare häst. Så på ett sätt så ska man kanske inte bry sig, men det är exakt det man gör, för man är också en sucker för att folk ska vilja eller tycka att det är bra.
Ja, speciellt om man är såna ärkeamatörer som vi är, då kan det vara ett ganska lätt knep att få det att låta lite proffsigt. Finns på iTunes och emilhenrikspodcast.com.
Om man mörkar liksom det dåliga ljudet och det taffliga innehållet med att man finns på iTunes.
Exakt.
För att ärke är för övrigt ett bra ord.
Ja, det är bra. Det är som riks så här, på något sätt.
Ja, det är ju ärke, vet du.
Ja, det är faktiskt. Ärkenolla. Ja, ja men ja, välkomna igen kan vi säga tillbaka efter juluppehållet, tänkte jag säga, men sommaruppehållet. Och vi syns igen nästa vecka.
Tack för att ni har lyssnat. Hej.
Hej.